Spänningen stiger när årets bilpodden fokuserar på det elektriska. Idag har vi kört Hyundai Nexo, Jaguar I-Pace och Volvo V60 T6 Twin Engine. Och så träffar vi det senaste tillskottet till juryn som utser årets bil. Välkommen till Vi Bilägares podcast. Fredrik Dietz Wikström, ytterligare en dag där ute i spenaten.
Ytterligare en dag här, ja.
Hur känns det?
Lite slutkörd. Det har varit många bilar. Vi har snurrat på vår slinga fram och tillbaka. Eldrivet den här gången.
Mm. Anders Helgesson, dag två på din karriär här på Tannis. Hur känns det?
Ja, det känns ju fortfarande fantastiskt roligt. Det har ju blåst väldigt mycket idag också. Så jag är alldeles genomblåst trots att jag suttit i bilen hela dagen. Jag förstår inte det här egentligen.
Vi har en gäst med oss idag, Carl-Johan Leiland, välkommen.
Stort tack, stort tack.
Till vardags motorredaktör på Dagens Industri.
Ja, stämmer bra.
Och ny kollega till mig i årets biljury.
Precis.
Det är första gången du röstar i år. Har du någon strategi?
Det är väl att försöka köra allt för det första. Så jag kan efter det skapa mig någon bra strategi.
Men om du tänker sådär, vad ser du i årets bil?
Oj, just i år tänker du?
Eller? Nej, generellt. Vad behöver en bil ha för egenskaper för att vara årets
bil? Den behöver ju ha någonting som är nytt, känns det som. Som faktiskt sticker ut lite grann. Och då känns det ju som att det kan ju en billig bil ha genom att vara överraskande bra för sitt pris. Det kan också vara så att en dyr bil kan ha det också för att den sticker ut så otroligt mycket för att den är så otroligt bra. Så det blir spännande och det finns ju hela skalan här ute på parkeringen från miljonbilarna till de som kostar lite mindre.
Har du kört någonting som har överraskat dig riktigt?
Ja, jag blev väl överraskad måste jag säga när jag tryckte gasen i botten i Aston Martin. För då började det släppa lite på bakaxeln så då fick man ju hålla igen lite.
Ja. Någon som har överraskat dig positivt?
Jag måste säga att jag tycker fortfarande faktiskt att Volvo V60, även om man har kört den ganska mycket i konkurrensen, är väldigt kompetent.
Mm. Tommy Wahlström heter jag. Jag var med igår också och kvar här idag med. Jag fick ett nytt försök en gång till. Tack så mycket för det. Vi ska prata om elbilar. Först på listan Hyundai Nexo. Och hur var det nu man uttalade det här namnet?
Ja, jag har fått reda på det. Att man har tagit ett beslut internt på Kia, eller vad säger jag? Hyundai, som jag har tidigare sagt. Men de säger tydligen Hyundai. Så man ska säga Hyundai!
Hyundai Nexo.
Om vi ska följa generalagenten, men jag vet inte, ska vi det?
Hyundai går också helt okej.
Okej, vi kan väl blanda lite grann.
Säger Hyundai. Så du Honda? Nej.
Nu vet inte jag vad jag ska kalla den här. Nexo är alltså en vätgasbil. Anders, berätta.
Jo, det är en vätgasbil och det här är då en ersättare. För er som har hängt med i vätgassvängen så gjorde Hyundai för några år sedan en iX35 vätgas. Så det här är då uppföljaren till den bilen. Så en utveckling med en ny bränslestack som det kallas. Och den är ju betydligt mer anpassad att vara en vätgasbil jämfört med vad iX35 var. Så att om man kliver in i den här bilen så ser det precis som vilken liten mellanklass SUV som helst. Ingen anpassning vad det gäller fotutrymme eller benutrymme har behövt göras, utan det är bra med ben- och fotutrymme och bagaget är som ett bagagetrymme. Du märker inte att det här är en bränslecell.
Man kan väl säga att det är en elbil där, fast man lagrar energin då i de här vätgastankarna istället för batterier. Ja, kan man säga så?
Jo, men absolut. Det här är ju inte någon sån här förbrännings... Det finns ju gamla bilar som man brände med förbränningsmotor vätgas och det är det absolut inte. Det är en elbil, det är bara det att energibäraren är vätgas och inte i de här litiumjonbatterierna. Utan det är tankar som man fyller med vätgas som trycks igenom en bränslecell som ger energi. Och det gör ju då också att man, för att liksom buffra upp det här, så har man ett litet... Ungefär som ett vanligt en Toyota Prius-batteri. I den storleken har man ett batteri då, som ska liksom lappa över det här. När man ger full gas så hinner inte riktigt bränslecellen med. Utan då snor man lite kraft från det här mindre batteriet. Då, och så knuffar den på innan bränslecellen.
Och det där batteriet sitter under lastgolvet bak. För man lyfter golvet så ser man det där. Det står en stor symbol att man ska kliva på. En överstruken fot.
Och jag kan säga att batteriet är inte stort. Jag tror att det är på 1,5 kilowatt eller kanske 2 någonstans. Det är inte stort.
Men så där löser man väl det även Mercedes i sin fuelcell, att man har den här batterilösningen därför att bränslecellen fungerar som bäst vid jämn belastning så att säga. Så då vill man jämna ut topparna.
Mm. Och det tar också tid för bränslecellen att få upp effekten och komma igång liksom.
Ja, får jag dra i snöret
här. Åh, vad roligt. Du har en avvikande åsikt.
För att Hyundai är ju så
tufft. Hyundai.
Sa du Honda igen? Nej. Det här kommer aldrig funka. Jag säger Hyundai och jag har gjort det i evigheter. Jag fortsätter säga Hyundai. Förlåt. Vad ska man säga nu då?
Hyundai.
Hyundai Nexo var väldigt stolt över att den här bränslecellen inte behöver någon uppstartstid, utan den är direkt redo att generera energi när man trampar på gasen ner till minus 30 grader. Mm. Och det är ganska unikt.
Ja, vi ska strax komma tillbaka till den här bilden, men först måste jag ge er en bild från historien. Den första vätgasbil jag körde var alltså Fords Experiment Focus. Året var 2000 och vi flögs in till en flygfält, något militärt flygfält någonstans i Tyskland, där vi landade i ena ändan och så fick vi promenera typ 500 meter över en asfaltsplan till ett sånt här vitt stort partytält som stod ensamt mitt på asfalten. Och där inuti så stod deras då vätgasbil.
Det låter ju lite märkligt igen.
Alltså man får ju hoppas nu när det... Jag gissar att man redan då sa att det här är framtidens bil.
Inom 10 år skulle det sitta i
alla bilen. Man säger ju fortfarande att det är framtidens bil. Och man får ju hoppas att det inte blir ett skämt där.
Nej. Men skillnaden mot Focusen som jag körde då och som ju inte blev någon hit i alla fall inom en 10-årsperiod är ju att Nexo finns nu. Den ska börja säljas i januari i Sverige och priset ska vara någonstans runt 700 000 kronor. Och Carl-Johan, hur är det då att köra?
Alltså jag gillar ju den här bilen. Jag tycker den är lite kul och det är en udda fågel i uppställningen. Inte bara för att den är en bränslecellsbil. Det sticker också ut lite designmässigt. Interiört har den ju en ganska spännande center mittkonsol där det finns en annan knapp som man får lära sig.
Hur många knappar var det?
Jag tror det var 45 om jag räknade rätt. Men det kan vara underdrift.
Jag har alltså faktiskt också, jag har tagit bild på det här men inte hunnit räkna. Men jag tycker den är ganska fin att köra. Den är ju jämfört med en vanlig elbil så den är ganska sävlig. Det är ju ingen raket till 100.
Ja, jag vet inte. 0 till 100 9,5 sekunder, Anders.
Ja, men det räcker. Jag tycker det räcker. Mycket vill alltid ha mer, men 9,5 sekunder är ju en klart adekvat familjebilstid skulle jag säga.
Ja, så du har fel där, Carl-Johan.
Ja, jag får hålla med om att det räcker alldeles ut med för vardaglig körning, men det som elbilen ofta säljer på det är att det är så otroligt omedelbar effekt. Sant. Och snabba i acceleration och sådär. Nej, men så att jag tycker det är kul och sen gäller det då att man bor hyfsat nära en vätgasstation för att kunna ha riktigt roligt med den här bilen.
Ja, och hur många gör det, Fredrik?
Inte särskilt många. Jag vet inte, på Jylland. Jag såg här i displayen här i mitten på Hyundai Nexo. Till och med jag åker dit här. Att det var 6 mil till närmsta mack. Och det får man väl anse vara ganska nära då. Mm. För man bor på många ställen i Sverige så är det betydligt längre. Jag vet inte hur många mackar vi är uppe i nu.
Ja, men vi har ju lite bekymmer här. Det är lite av ett vakuum. Just idag, om vi inte har öppnat någon de sista 2 veckorna så är det bara 4 stycken. Och det är i Stockholm, Göteborg, Sandviken och Mariestad. Och sen tror jag att det är 2 pumpar i Stockholm som beror på hur man räknar då. Det fanns tidigare en i Malmö, men där har tillståndet för att driva den macken har gått ut, miljötillståndet. Va? Så att det kommer att komma en mack där. Och om jag minns rätt nu så under det här året, eller om det är under första halvåret av nästa år, så hoppas man på att få upp 4 eller till och med 5 nya vätgasmackar i Sverige. Så att det kommer att bli bättre.
Och det finns som sagt en i Ålborg, det är då den som är närmast här. Jag minns för några år sedan, då åkte du och jag Tommy och tanka en Toyota Mirai, också en vätgasbil. Då var det 3 vätgasbilar här på hela Jylland som delade på den här macken. Så de hade nästan en privat bensin, ursäkta, vätgasmack. Det är ju lite konstigt.
Ja,
En räddning av det här är ju att räckvidden anges ut till 80 mil. Det är ju helt fantastiskt om det är så bra. Jag vet inte om man kanske kommer 65-70, det är ju bra det. Men det är klart, man behöver fortfarande tanka ibland.
Mm. Anders, du har kört den här lite mer än vad vi har. Har du någon aning om hur Ja, om den är realistisk, den här räckvidden på 80 mil.
Jo, men jag för mig att om det är enligt den nya körcykeln så är det nog inte riktigt lika bra. Men jag tror att det är väl är typ 66 mil. Och det tror jag den gör. För när vi körde den här rundan som vi gjorde så hade vi lite koll på den här trippmätaren då, eller räckviddsmätaren. Och den sjönk ju ganska linjärt trots att vi kanske då har lite tyngre högerfot än vad man normalt har. Så att det finns nog förutsättning för att den går så pass bra.
Hyundai Nexo är intressant, men frågan är ju då, är detta årets bil, Fredrik?
Kanske. Häftig teknik liksom som verkligen funkar. Men det är ju en prislapp förknippad med detta fortfarande, och sen har vi det här problemet med mackarna. Så kanske för tidigt.
Anders, årets bil?
Får jag göra en liten historisk tillbakakoppling, ska man säga att Nissan Leaf vann i årets bil för massa år sedan. Och det är ju en betydligt sämre elbil än vad det här är en vätgasbil. Så jag skulle säga absolut, det finns förutsättning.
Karl-Johan?
Ja, bara det att den har ett innertak i bambu, gjort av bambu. Det talar ju för den. Och såklart också all den här superhäftiga teknologin. Kanske ändå att priset talar lite mot den och att den är lite... Eventuellt om den är lite för tidigt ute, jag vet inte.
Men...
Ja, alltså den är med där uppe bara på grund av att den är liksom en spjutspets när det gäller teknologi.
Och jag säger faktiskt samma sak. Den här finns nog med på min lista också, tror jag. Det här kan bli en intressant kandidat i slutet.
Har vi nämnt priset, vad den kostar förresten?
700 000.
700 000.
Vi kan ju säga också att en av de större nackdelarna med vätgasbil kontra en traditionell batterielbil då. Båda är här elbilar. Kanske inte priset, för en elbil med batteri är också ganska dyr. Och bor man i Stockholm så är infrastrukturen kanske inte något jättebekymmer om man bygger ut den. Men problemet är ju att det kostar att tanka vätgas. Och det är så lätt att glömma att vätgas kostar ju en 13 kronor motsvarande en liter bensin ungefär. Då. Så att jämfört med en elbil så är det ganska mycket dyrare att hålla igång en vätgasbil. Sen har vi ju andra faktorer som talar för vätgas. Men det kan vi ta ett annat avsnitt kanske.
För nu ska vi gå in på en riktig elbil, Jaguar I-Pace. Karl-Johan, berätta, vad är det här för något?
Ja, det är ju en väldigt spännande bil. Det är ju också spännande att det är Jaguar som kommer med den. Det är som den första riktiga utmanaren till Tesla när det gäller en premiumbil, eldriven. Dessutom kan man ju säga att den konkurrerar både mot Model S och Model X, för den är som ett mellanting mellan en SUV och en mer vanlig sedanbil. Och till skillnad från Tesla så har jag inte varit med på någon Tesla-körning i alla fall, där man får köra ut i naturen och vada i halvmeter djupt vatten. Och det klarar faktiskt den här. Det är kul.
En elsub som faktiskt klarar terräng också alltså.
Ja, precis.
Men den ser inte riktigt ut som en SUV. Den ser lite mer ut som en sportbil, Anders.
Ja, jag tycker det också. Så att man ligger lite bakom den. Det är väldigt svårt att definiera. Det finns fler bilar som jag har här nere på grusplan som också är lite så här svårdefinierad, men den här tror jag tar priset. Jag tänker framförallt på Audi Q8 kanske, och även Lamborghini Urus som vi pratade om igår. Men den sticker ju faktiskt ut genom att vara någonstans mitt emellan.
Och sen så har vi ju det där då med brittisk byggkvalitet. Fredrik, berätta vad som hände.
Ja, den hade lite problem med barr. Den här var då parkerad under ett barrträd, och det hade landat ganska mycket barr på vindrutan, vilket gjorde att varningstrianglarna och började pipa och började lysa varningsmeddelanden i bilen. Men efter att barret avlägsnades så kunde vi börja vår provtur.
Och du startade om bilen också?
Startade om den och tog bort all barr. Då fungerade den bilen att köra iväg med.
Och vad kände du när du körde iväg då?
Men det är ju alltid en härlig känsla att åka elbil, det här tysta och den här mjuka, sömlösa drivningen. Men grejen med den här är ju att den har lång räckvidd. Det är en av de här första, det finns ju ett par stycken nu förutom Tesla som har elbilarna som kommer lite längre på el. Den här har ju ett batteri på 90 kilowattimmar som man säger. Och enligt testmetoden då för räckvidd så ska den komma 47 mil på el. Dock så stod det bara 30 mil i räckviddsmätaren när vi åkte iväg.
Men jag tror inte den var riktigt fulladdad. Och sen, och det vet jag inte om ni tänkte på, ni som har kört, men jag tror inte vi riktigt hade full effekt heller. För jag reagerade på att den kanske inte kändes så snabb som siffran säger här nu på 4,8 sekunder. Men jag tror att det var för att den inte var riktigt fulladdad. Att den då, precis som Tesla, måste skruva ner effekten lite innan den kommer upp full effekt på batteriet.
Karl-Johan, vad tänkte du?
Jag tänker ju att jag tycker den är väldigt fin att köra. Och jag tycker den är väldigt fin interiört. Det känns verkligen som en lyxbil. En annan liten kul detalj, det är när man trycker gasen i botten, så är det inte den här galna accelerationen som Model S Tesla kan ha. Utan det är mer en liksom kontinuerlig push framåt.
Den ligger kvar lite längre upp i hastighet. Den storknar inte som kanske en Tesla eller en, ja, vilken elbil som helst, egentligen i3an också som Fredrik kör till vardags. Utan den verkligen suger tag. Det är mer som en vanlig förbränningsbil.
Det känns lite mer sådär linjärt uppåt på något sätt. Vad som också är, jag vet inte om det är roligt eller om det är onödigt, det är upp till var och en att bedöma, men de har ju också lagt in ett motorljud. Så det ligger ju, om man sätter det på sportläget, så är det ju nästan som att köra en bensinbil. Det är lite konstigt, va?
Ja, det är lite konstigt. Men som sagt, den här finns nu. Finns att köpa i Sverige från 859 000 kronor. Går 47 mil på en tank, 0-100 på 4,8 sekunder. 400 hästar, 700 Nm vridmoment. Varför skulle man välja en Tesla istället, Anders?
För att man gillar varumärket Tesla, skulle jag säga. Men den här har ju, går jag på ett stickspår som jag brukar göra. De som har koll på tuben vet att det finns som heter Tesla Björn, en galen norrman som har en Tesla Model X som han härom, ja, det var väl våras tror jag, just körde i terräng, för att Tesla säger ju då uttryckningen, man får inte köra i terräng med den här bilen. Det gjorde han och det blev jättedyrt. Han fick en räkning här för någon månad sedan som han inte har fått tala om. Men nu har han gjort det precis, så att om man går ut på tuben och söker på Tesla Björn så kommer ni hitta det här. Och jag tror att det var 100 000 norska kronor eller något sånt och fick laga den där, för man fick ner priset sen. Men gå ut på tuben och kika. Nej, men varför ska man vilja Jaguar? Jag tycker den ser trevligare ut. Nättare, smidig.
Är detta då årets bil, Karl-Johan?
Den får nog nästan vara med på min lista, måste jag säga. Den erbjuder ju mycket som liksom Tesla varit ensam om, men jag tycker den gör det på ett annorlunda sätt och på många sätt bättre. Dessutom är det ju inte så gissningsvis väldigt klokt av dem att lägga sig ungefär 100 000 under Tesla Model S till exempel. Så att ja, den finns nog med där.
Anders, är det här årets bil?
Ja, nej, jag tror nog inte det egentligen. Den förfinar någonting som existerar, och det kanske är den bästa Jaguaren nu egentligen, om man ser till vad de presterar i övrigt. Men fortfarande mycket pengar, och det är ju inte sensationella siffror på något sätt ändå. Det är ju där en elbil ska vara idag. Jag skulle nog vilja avvakta lite ändå och säga att den är med i toppen där.
Fredrik?
Nej, det är en för dyr bil, tycker jag. Det är väldigt intressant teknik, men om vi tittar på ett annat märke som jag pratade om tidigare, Hyundai.
Hyundai?
De säljer en bil som heter Kona Electric för 370 000 kronor. Och den kommer längre på el än Jaguar I-Pace. Halva priset kommer en mil längre på el enligt den här testmetoden.
Men Kona var med förra året. Årets bil.
Ja, men jag vet inte. När man kom, liksom, det är en större bil visserligen och mycket mer effekt och liksom lyxigare, men ja, jag vet inte. Inte den bästa elbilen, och jag säger nej.
Jag säger nog att den ändå finns med bland mina favoriter så här långt i alla fall, om jag tittar ut vad som står här utanför på parkeringen nu. Jag har inte bestämt mig riktigt än. Jag har några dagar till, jag ska köra lite mer. Men jag tycker att det är intressant. Jag tycker att den är trevlig att köra. Det känns som en bil som jag skulle vilja ha. Och 47 mil i enligt den här VLTP-körcykeln då, som är den lite tuffare nya varianten.
Jag tycker också det är tydligt att de har valt ett annat spår än Tesla. Som, om man hoppar in i en Tesla första gången, så kan det kännas som ett rymdskepp. Här är det som att hoppa in i en vanlig bil.
Ja, sant. Och apropå vanliga bilar och elektrifiering, den sista bilen på vår lista idag är en Volvo V60. Det kan man tycka, det var väl tråkigt, men med den lilla twisten då att det här är en T6 Twin Engine, alltså den lite mer folkliga laddhybridvarianten på nya V60, Anders.
Jag börjar ju körpasset, vår körslinga är, jag tror en ganska prick 3 mil om jag kollar på trippmätaren rätt. När jag hade kört min mil, då kunde den gå ytterligare 1,2 mil på el. Så att den är ju inte jättebra på att gå bara på el. Det går åt fort.
Eller också var det du som gasade för hårt. För att 4,5 mil ska den gå enligt då deklarationen. Nu är jag osäker på vilken norm som det är angivet enligt. Men det här med laddhybrider, det är inte så dumt va, Fredrik?
Nej, här har man då en bensinmotor som driver framhjulen och en elmotor som driver bak. En lite svagare elmotor, 87 hästar. Och man har då en mätare i instrumenteringen som visar, hur ska man beskriva den egentligen? Hur mycket
man kan gasa.
Precis. Hur mycket effekt du tar ut på den har, tänk en vanlig hastighetsmätare eller en varvräknare. Och sen markerar den kanske då 25% som är 87 hästkrafter ungefär då. Att där, du kan ta upp till det här effektuttaget, men tar du ut mer, då måste jag starta bensinmotorn. Och kör man den här pure-läget, ren eldrift, då tar du verkligen stopp där vid 25% och märker man att nu tar jag stopp. Och så gasar man lite till och då vaknar allting och så skenar den iväg som en blixt för den är jättesnabb.
Carl-Johan, du skriver ju rätt mycket för folk som har tjänstebil, inbillar jag mig. Vad tror du att den publiken tänker om den här bilen?
Jag tror de kommer gilla den mycket. Inte minst för att köregenskaperna är väldigt bra. Det har jag sagt tidigare också. Jag tycker att det här är, ja, tillsammans kanske med XC60, den finaste spabilen från Volvo. Och även så, det blir lite extra vikt med batteri och sådär. Men jag tycker den sköter sig bra, V60. Men det är klart, den har ju också, det är liksom en tydlig kamp med Passat GTE här, som ju har ett lägre pris och den kan man ju faktiskt, jag tror jag har kommit dryga 4 mil med den utan att vara allt för snäll mot gaspedalen. Och sen finns det ju en liten utmanare i Kia Optima som går nästan 6 mil på el. Så att, men det är klart, då är det ingen Volvo.
Nej, och vad de inte har är ju 340 hästars systemeffekt, för att ja, den här går ju rätt bra om man trampar på.
Alltså laddar man på gasen i botten här, då händer det saker.
Och sen får man ju inte glömma att Volvo är fyrhjulsdriven, de andra är framhjulsdrivna. Och det är ju inte helt oväsentligt, för den här får ju dra en del. Den får dra minst 1800 kilo, tror jag.
Mm. Det där tycker jag är lite märkligt när det gäller de andra, att man inte har passat på att göra de fyrhjulsdrivna. Man har två olika drivlinor. Varför inte låta den ena driva den ena axeln och den andra den bakre axeln till exempel då, som Volvo har gjort. Det tycker jag, ja, det var ju smart.
Ja, i fallet Passat är det dubbelt märkligt, för där har man ju en bakaxel som faktiskt funkar för fyrhjulsdrift, medan Kia kanske inte har det på Optima.
Mm. 518 och 9 alltså för V60 T6 Twin Engine, leverans första kvartalet 2019 är det sagt. Kommer det bli en hit?
Jag tror det. I Sverige blir det ju det.
Kommer det här att bli årets bil?
Nej, det blir det nog inte.
Varför inte då?
Jag tror ju att XC40 blev årets bil förra året. Vi har kört några bilar på den här spa-plattformen. Det är kanske inte tillräckligt nytt och kanske inte tillräckligt spännande heller. Men med det sagt, det är en jättebra bil.
Anders Helgesson, är detta årets bil?
Nej, det är det inte.
Varför inte
du? Ja, men jag tror Carl-Johan sa precis det som behövdes. Det är inte tillräckligt nytt då.
Fredrik Dietz Wikström?
Nej, jag tror inte det. Väldigt vettig bil, allround-egenskaper liksom. Men just den här laddhybridversionen. Nu har Volvo strategin, men man har två olika laddhybridversioner. En på 390 hästkrafter och en på 350 hästkrafter. Två väldigt effektstarka modeller och med ganska lite skillnad. Lite märkligt tycker jag. Det hade varit mer intressant med en kanske lite svagare laddhybridversion som hade kommit ner lite i pris då, och kanske blivit en ännu mer attraktiv tjänstebil.
Folkladdhybridbilen.
Precis, och det är inte riktigt den här. Även fast V60 överlag är en väldigt intressant bil. Mm. Sen vet jag inte riktigt vad de har gjort med fjädringen på den här bilen. Jag tyckte den gick rätt stumt.
Den är ganska hård, men det tycker jag man känner igen från övriga Volvo-programmet som är laddhybrider. Både 90 och 60 blir ganska hårda, ju framförallt i bakaxeln. Det känns som att man bara ökar på lite lufttryck där bak för att liksom få det att funka med den extra vikten från batteriet.
Man får ju säga, ska man köra grönt så gäller det att vara flitig med laddningen. Därför att när batteriet har tappat sin energilagring, då sticker förbrukningssiffran ganska fort.
Mm. Vikten spelar in där.
Men du kör ju ett Passat till vardags. Karl-Johan. Är det precis samma sak där?
Ja, det får man säga. Fast ja, den har jag lyckats köra ganska snålt. Mm. Jag körde med full packning och familj, Stockholm, Göteborg och landade på 063 eller något sånt där. Det tycker jag var okej.
Okay. Mm. Jag tror ju inte heller att V60 blir årets bil. Men det är ingen dum bil alls, och Volvo är ju väl etablerad nu med sina säkerhetssystem och allt sånt där, så det är inte omöjligt att de lyckas ta sig till final i årets bil. Det är ju 7 stycken som ska göra det också. Men det blir ingen vinst i år, tror jag. Mina vänner, det här var andra avsnittet av vår årets bilpodd här ifrån Hotell Tannishus, danska Skagen. Imorgon så tänkte jag att vi skulle fortsätta att köra bilar. Är det något speciellt ni ser fram emot då, Fredrik och Anders?
Jag är ju jättesugen på, som jag sa igår redan, Jeep Wrangler. Jag är ju en sucker för Jeep. Så att, Jeep Wrangler och naturligtvis även Renault Alpine, som inte heter Renault Alpine utan Alpine A110. Det kommer bli jättekul.
Mm. Och Fredrik, vad hoppas du på imorgon?
Nej, men Alpine, det kommer bli säkert väldigt angenämt att köra den. Nej, jag vet inte. Dacia Duster kanske? Det blir intressant.
Nej, det är, jo, det är intressant, men det är ingenting du kan se fram emot, kan jag inte säga, med hedern i behåll, tycker jag.
Ja, vi får se hur det blir. Imorgon så
rimlig
återkommer vi
till rimligt.
Vi återkommer imorgon med en ny rapport här ifrån Tannis.
Vi tack måste komma ner på jorden ibland.
Tack för idag.
Jag tänkte också efter Alpin förresten.
Hej med er.
Hej.
Hej.